Ja hej och välkomna till Slaget efter 12 och rådet. Mitt namn är Hasse Sundqvist och med mig som vanligt har jag Marianne Laxén. Hej, hej Marianne.
Hej.
Gitta Dahlberg.
Hej. Hej.
Och Klaus Bremer per telefon. Hej Klaus.
Jo, hej hej.
Du är uppe i Lappland igen.
Hör du, jo, jag är uppe i Lappland igen och provkör sådana året runt däck i värsta snöyran idag med plusgrader. Igår plus 10,7 och klart solsken. Vi hade varmare här uppe än ni där nere.
Jo, vi har fått Klaus respons här av en lyssnare på ditt Allväders däcks prat förra gången.
Ja.
Och då, så här skriver han. Vad är det för skräp ni talar om vinterdäck och europeiska all-season-däck? Människor kan ju på riktigt tro på den intervjuade kan, det vill säga dig. Kanske vore bra att kolla in de otaliga däcktester som gjorts i vårt land. Till all lycka finns det inte många som åker i våra vintrar med dessa europeiska all-season-däck. Och det finns ju faktiskt en orsak till detta. Livsfarliga både vinter- och sommartid. Vad säger du om det?
Ja, det är roligt att det kommer en sån här respons. Det är ju meningen med vårt snack att det ska röra om i känslorna. Men faktum är att jag citerar ofta Autobild, tidningens test, som testar 32 tillverkares all-season-däck i Ivalo i Finland. Och där slutkonklusionen, slutdraget säger att utan tvekan är de bästa all-season-däcken rent bättre än specifikt vinterdäck och sommardäck. Och de hade där i jämförelse, testerna hade de med riktigt specialgjorda vinterdäck och också för sommarförhållandena sommardäck. Att nu går det ju framåt, men att man har nog undanhållit hela Norden. Det har blivit liksom klarare och klarare för mig. Hela Norden från all-season-däckens utveckling. För att då kör man ju med 4 däck och 4 fälgar året runt. Och det där Norden tappar ju en helsikes massa sekiner på att det där, om man skulle börja här också köra med samma däck året runt. När man nu kan sälja dubbla uppsättningar, man säljer vinterdäck på fälgar, man säljer sommardäck på fälgar och man har hotellerna och de flesta byter inte mera sina däck utan de här däcksfirmorna så får ju och bilfirmorna får ju besök 2 gånger i året av sina kontakter och kontakt med sina kunder för att byta däcken.
Ja Klaus, vi får ju se hur testarna visar sig att de här däckerna håller och ser och ser. Att jag förstår att Volvo också har gått in för att sätta all-season-däck på en av sina bilar. Ja. Det var, vi ska gå över till andra saker, men det här var ditt svar på den oroliga lyssnaren.
Precis, det är bra att det uppstår frågor.
Det är fint, ja. Marianne Laxén, vad har du funderat på nu sen vi senast träffade?
Ja, ärligt talat sak. Så har jag inte en enda tanke gett åt varken vinterdäck eller sommardäck.
Det är så.
Men jag har hittat, eller jag äntligen, jag tittar på den här undersökningen eller rapporten som kom om Finland som världens lyckligaste land. Mm. Och jag gjorde det därför att jag förstod att det var en hel massa människor som gjorde sig lustiga över den här. Det är ju egentligen en FN-rapport, World Happiness Report, för år 2021. Och i den här rapporten så fokuserar man på covid-19 för att se på effekterna av covid-19 på människors liv. Och för det andra hur regeringarna har hanterat pandemin. Så att det är ganska intressant att se. Sen att Finland då har blivit det land egentligen väl som har lyckats bäst också i den här frågan. Andra i den här ranglistan var Island och 3:e Danmark, 4:e Schweiz och 5:e Holland. Så det här tror jag är viktigt att ta fram att det är liksom det är ordentlig undersökning och ordentlig forskning som ligger bakom det här. Och sen en annan sak som jag har tittat på och kanske ni andra också har sett det. Magma kom ju med en rapport också om självmord bland finlandssvenskar. Men egentligen det som jag reagerar mest på var det att självmordsfrekvensen har halverats i Finland sedan 1990-talet. Och det tycker jag är jättepositivt. Det som man behandlade i den här rapporten var ju mera det att självmordsfrekvensen bland finlandssvenskar är lägre än bland finsktalande. Och att det har sjunkit både bland de svensktalande och finsktalande. Men bland svensktalande kvinnor så har det sjunkit mindre än bland de andra grupperna. Och det var någonting som de inte kunde förklara i den här rapporten. Men det är någonting som man kanske borde titta lite närmare på ännu. Men det här är ungefär det som jag har funderat på.
Ja, vi ligger ju ändå ganska högt ändå fast vi har gått ner i Finland. Nu ligger vi ju i världen ganska högt bland självmords.
Ja, det kan man väl säga. Bland de nordiska länderna så har vi väl den högsta. Ja. Men Grönland är ju ett undantag. Mm. Att om Grönlands siffror sätts tillsammans med Danmark så tror jag att Danmark är före Finland.
Ja, det är sämre än Finland, ja. Men lyckliga brukar vi vara i det här landet.
Nå ja, och självmorden har minskat så det är ju
bra.
Fin trend.
Det är bra. Gitta, vad har du funderat på?
Jag har funderat väldigt mycket på vad som ger glädje och lycka så här års. Det är att det sakta blir varmare, det är att man känner att solen faktiskt värmer när den lyser och inte bara är som en dekoration uppe på himlen. Och framförallt sen de här fågeljuderna. Jag läste en lustig, ja det var en plansch så att säga som kom upp på Facebook. Jag är på Facebook här. Och det var då olika sorters fåglar som visades på den här. Och det stod fågel under alla fåglar utom en. Och där stod det måsjävel. Och jag som älskar att höra det här måsljudet på vårarna. För att det är ett sånt sommartecken. Att någonting att längta efter. Så att det inger mig direkt lycka. Att jag kommer ihåg seglatser och härliga morgnar när man vaknar just i det där måsskriket. Och sen vaknar ju förstås man också av kråkljudet. Kråkorna är väldigt aktiva och lyckliga de också just nu i brunnsparken. Men jag har varit mest inne på det här nu med att naturen vaknar igen och gläder oss.
Har ni märkt, det måste jag göra reklam för arenan. Det finns på ljudarenan en bra lektion i småfåglarnas leten. Det kommer från Sveriges Radio. Som man kan lyssna till, där man får lära sig hur de olika blåmes och talgoxe och allting. Och vad man ska tänka på när man hör, så man ska känna igen dem.
Ja, den kommer ju i radioprogrammet, i Radio Vega, alltid då på morgonkvisten tror jag. Eller det på förmiddagen.
Ja.
Så det är ganska intressant.
Det finns på arenan, man kan gå in dit och lyssna, man lär sig de här fåglarna. För man vill ju alltid veta att vad är det för fåglar som man hör.
Ja, jag är lite dålig nog på de där fåglarna för att mest är det liksom stora tippor och små tippor.
Nej, det är fåglar och måsjävel som du sa.
Ja, utom sen då svanarna och gässerna som är en förskräckelse för alla odlare. Och det har nog också kommit till en stor del.
Fåglarna kommer och snart får vi höra dem sjunga på morgon. Vi ska gå över till, om inte du Klaus har någonting som du har på hjärta som är annat än däck.
Jag har nog väldigt mycket, jag skulle tala om Finlands lyckligaste eller världens lyckligaste folk. Det är skillnad på världens lyckligaste land och världens lyckligaste folk. Och tyvärr kan inte Finland vara världens lyckligaste land med sin skuldsättning tyvärr. Men att folket kan ju vara glada. Sen är jag ju livrädd för vad som händer med Helsingfors som ska täckas i betong. Här är det ju inte bara Elgöplatsen utan Sandvikskajen ska ha en likadan massa på 40 000 kvadrat och en extra gata på stranden och det där. Sen Södra hamnen, Lappviken. Allt har givit så att byggbolagen att planera och föreslå. Vi har Trigon i Tornhusen som ska bli från 150 till 200 meter höga. Och ännu bredare än vad de blev godkända. Vi har så mycket urbana allt och det där. Och samtidigt har vi Helsingfors Miljöverk, Sinnemäki och Mikko. Med 1700 anställda för att planera det här. Och hela planeringen har ju givit så att grundare och byggbolagen och sådana. Okej, men jag ska inte gå längre på det här när vi har snackat än så mycket. Men att det är hemskt. Den här utvecklingen är verkligt oroande i Helsingfors.
Ja, det är bra att det är kommunalval så har folk möjligheter att kanske rösta annorlunda.
Ja, ja, ja.
Ja, man får se hur vilka vad det i kommunalvalet vad det, om det här är en av sakerna som tas upp. Men vi ska gå och vidare och prata om, tyvärr igen, om coronarestriktionerna. Nu ska det ju skärpas. Och då pratar vi om ett begränsat, en begränsad rörelsefrihet för människor. Då kanske då handlar det ju om huvudstadsområde och Åbo främst. Vad tycker ni? Hjälper det med ännu skarpare restriktioner? Eller?
Men då måste man väl tro på att det hjälper. Hur mycket det sen hjälper, så det är en annan fråga. För att det beror ju till sist och syvende alltid på hur människor själva förmår och vill efterleva de här påbuderna som kommer då från expertisen och sen då från regering och riksdag. Det som har bekymrat mig är att det inte riktigt tycks ha gått in hos folk vad det innebär det här med att man ska försöka se till att hälsovården inte går på knä. För att det där med intensivvårdsplatser, jag fick just också här framför mig en text. En person som tyckte att det skulle räcka nu med att man ökar på antalet intensivvårdsplatser och så skulle det vara en lösning. Men för det första så tycker jag att det är ett ganska omänskligt sätt att resonera. Och det går inte alls ihop heller med människors rätt till att få vara friska. Och det där. Men själva kostnaderna för intensivvården. Så snittpriset är 3000 euro per dygn. Och det kan gå ännu högre upp. Och om vi nu då har haft, som det var väl igår, 59 personer i intensivvård. Och det kostar då just denna 3000, det är snittpriset. Och det är så där i snitt vårdas 12 dygn på intensiven. Så kostar den här vårdperioden, som man kallar det, då över 2 124 000 enligt mina uträkningar. Och jag kommer inte att besvära mig med mera siffror eftersom jag inte är en siffermänniska. Men ju fler människor som ligger på intensiven och tar då de här platserna i besittning, så desto färre kan man sen då vårda med operationer som kanske inte är alldeles. Alltså det är inte livshotande situationer vi talar om, men ändå allvarliga operationer. Så det måste man minska under tiden, för att det kräver så ohyggligt mycket personal det här, varje plats. Det kan vara upp till ett tiotal, ett dussin människor som är sysselsatta med bara en människa. Så att vi har helt enkelt inte sen den här kapaciteten. Det finns inte människor som kan. Det tar 6 veckor att utbilda skötare till intensivvården.
Ja, Marianne, du har det.
No, din fråga var ju hur vi ska ställa oss till de här nya reglerna. Och mitt svar är nu närmast det samma sak som Gitta här. Att om vi en gång inte får bukt på den här pandemin med de regler och lagar och förordningar vi har idag, så måste vi göra någonting annat. Och det är väl det som regeringen försöker. Och där är det väl nog också så att, vad jag har förstått, att regeringen försöker lyssna på sakkunskapen och komma med goda förslag. Men kritiken har ju varit ganska hård också mot regeringens förslag. Och också inom regeringen så var det ju lite svårt för Svenska Folkpartiet, de gröna och Vänsterförbundet att acceptera det här. Men efter ett manglande så konstaterar ju grupperna där också att så mycket annat så har de inte att ta i.
Vad säger du, Klaus? Tycker du att vi...
Ja. Jag vill rädda regeringen. De har ju inga sakkunniga, utan det är nog THL och social- och hälsovårdsministeriet som här visar sin ynkliga sakkännedom. Nu är det ju löjligt med de här restriktionerna som tar upp ett 20-tal definierade sådana förbud. Har att jobba med, man räknar upp jobb och skola och mataffärer, apotek och posten och banken och läkaren och hälso- och socialvården och myndigheter och etc. Ändå i praktiken finns det ingenting som hindrar människor från att röra på sig. Det enda som lite då begränsar är att man säger att max 2 personer i gången med 2 meter emellan. Munskydd överallt, även i bilen, var löjligt, va? Även i bilen.
Sen men det var ju inte frågan om att om du kör ensam i bilen att du behöver munskydd på eller om du har dina familjemedlemmar med i bilen att du behöver då, utan det är om du har främmande människor med dig.
Jag såg i ett exempel i televisionen en enda ensam man som satt med sin munskydd och det påpekades att du ska ha munskydd på i bilen.
No, det där kan
det
man där, då.
Det kanske var ett känt problem.
Ja, men hej, allt annat går i samma slag. Alla slags offentliga lokaler stängs. Gymmen tycks ha varit nageln i öga på folk där. Men de ser ingen skillnad i sin sakkännedom mellan gym och simhall. Och sen framförallt, vi ska ju koncentrera oss, hoppas jag, på 70-plussare. Frågar jag mig att det där, när nu restaurangerna får hålla öppet i vissa delar av Finland, det var då Åland och mellersta och sydösta botten och Lappland förutom Kittila och så vidare. Hur är det med vaccinerade 70-plussare? Kan man göra någon skillnad till exempel just i gym och framförallt simhallen där? Det finns inga sådana tankar. Sen frågar jag mig, vem är det egentligen som är smittobärarna? I Belgien har det konstaterats statistiskt att det är 11-19-åringar som går omkring och sprider det där. Okej, och så ska då 70-plussarna lida för det här. Trots att de är vaccinerade, låt vara att det är 50% säkerhet först efter första vaccineringen. Men det där, jag förstår inte det här med att det där, varför finns det inte mera statistik på döda 70-plussare i förhållande till övriga befolkningen, smittade före och efter vaccineringen. Alltså det fattas allt det här.
Det är hemskt mycket som fattas därför att vi inte har haft den där så förfärligt länge. Men nu har det ju statistik på det där smittade 70-plussare och sånt här. Mm. Men vi har gudskelov liksom besparats vi vanliga människor. Som all den där statistiken, man kan få fram den, men vi får ju så mycket information så att man nästan drunknar i det. Och det är kanske lite orsaken också till att den här övertydligheten som det där, den annars väldigt duktiga och verbalt kunniga Sanna Marin, så hon... Hon blir nästan lite väl övertydlig emellanåt och det gör att folk inte riktigt förstår hur det är avsett. Som nu till exempel när hon då tar upp, eller skulle förklara det här att regeringen nu verkligen förefaller att gå in för att vaccinera folk där var smittan är det där som livligast. Så då skyndar hon sig att säga att det här hjälper ju inte mot den här pandemin. Nu. Och då börjar jag undra, vad i fridens namn menar hon? Och när jag hade tänkt en stund på det så förstod jag nog att hon menar att detta ensamt kan inte liksom bryta trenden, utan det krävs ju alla de här andra åtgärderna också. Men nu är jag också alltså kritisk till en stor del av de här restriktionerna. Däremot inte den när det gäller gym och sånt. Alla ställen där man flåsar varandra i ansiktet mer eller mindre. För det har ju gjorts i alla fall en undersökning hur det sprids det här. Hur viruset sprids i en restauranglokal där man inte håller på ens och flåsar och hojtar. Och Och då vet man ju att på ett ögonblick så sprids det ju i de här gymmen. Så att det är nog inte det värsta. Jag skulle säga att det värsta är nog om folk inte vågar gå ut i butikerna.
Du får just protestera, Klaus, jag får ta Marianne säga här.
Jag ska bara alldeles kort säga att när det gäller statistik, så om du är intresserad så kan du gå och titta på THLs hemsida, och där finns det till så mycket att jag svar på nästan allting. Och vad gäller nu, vad gäller de här dödsfallen, så säger det är ju fortfarande på det sättet att 70 plus är den största gruppen, alldeles liksom obetvivlat.
Jag tror att det har gått över 90% nu, det var 88% här ännu i början på året. Men att det där, nu måste det ju minska när man har 70 plusarna har fått sina vaccineringar. Men, Gitta, hur kan man jämföra gym och simhall?
Jag har inte jämfört dem.
Jag skulle vilja att du skulle jämföra. Nu vill jag säga att Helsingin Sanomat tar fram att det har ökat. Alltså pensionsansökningarna har ökat väldigt, och man spårar det till ett konditionsförfall under pandemitiden. Och alla restriktioner. Jag förstår på vintern, det gick ju inte för äldre personer att slinta omkring och ha sig med, annars också med dålig rygg och så vidare. Sen kommer då Jyväskylä universitet med ett påstående mot sig att begränsningarna hindrade ej motion. Men kan ni tänka er, de har frågat 44 personer, så kör de ut med en sån här undersökning. Så det är helt löjligt. Och för att komma till gymmen, då är flåsas och spottas och fräses, och männen ännu mer när de går upp till sina maximivikter. Vad jag har sett i gymmen i Ekenäs, så sitter kvinnorna och trampar på en sån här cykel, konditionscykel, och lyssnar på hörlurar och lyssnar på sin telefon för det mesta. Men männen frustrar och har sig. Men då har THL själv kommit ut med att det finns inga som helst bevis i något som helst att den pandemin skulle sprida sig i simhallar. För att ingen konditionssal eller gym används det så mycket kemiska reningsmedel som i en simhall överallt. Även i omklädningsrummen. Och det där, bassängen är full med klor som effektivt tar koll på alla virus. Så att det
simhallarna du vill ha, Klaus, upp.
Jo. Det är där som de äldre människorna faktiskt kan trampa vatten och promenera och få liksom blodcirkulationen igång och sköta om sig på vintern. Och då har man hållit simhallarna öppet i Vasa och Jakobstad, Åbo, överallt. Men sen största delen så sätts under samma rubrik som gymmena, och det är löjligt. Varför kommer inte THL där in och säger att det är skillnad lite på gym och simhallar? Löjligt.
Nu har det ju visat sig att de här, för att vi har haft ganska strikta restriktioner, så har det inte hjälpt, och då är det väl därför vi nu går in för ännu
strikta. Ja, det är de här lokalerna, precis de här, alltså det är ju ungdomen och de här alla pubbar och lokaler och sånt här, och nu ska de stänga då, det är det enda vettiga, alla offentliga lokaler att stänga dem, men jag säger fortfarande att simhallarna borde inte behandlas på samma sätt.
Jag förstår att du har en förkärlek för det här med simning, och det har jag för all del också. Visserligen har jag inte kunnat med dålig axel simma så mycket de här senaste åren. Men det där, när man får mer statistik för det här, så kan det ju hända att de här simhallarna då blir öppna, om man räknar med att det inte blir så mycket andningsluft som kan spridas i dem. Jag har inte riktigt sådär satt mig in i hur det skulle vara att simma med munskydd och det där, hur det överhuvudtaget skulle fungera när de blir våta.
Det stiger upp en klar ånga från bassängen. Så också den där andningsluften precis över bassängens vattenyta är klar.
Ja, jag är inte kemist och inte virolog, så jag kan inte uttala mig nu.
Men THL säger det. THL har fått fram det.
Ja, men det som det där är som ett problem var att då förra våren, då när vi äldre förpliktigades hålla oss hemma, vi skulle ju inte få gå ut egentligen alls om man tittar på oss med sneda ögon när vi gjorde det. Så det ledde ju naturligtvis till att en massa människor blev i betydligt sämre kondition än de hade varit tidigare. Och förlorade muskelkraft och annat. Så att nu har ju då åtminstone det här förslaget från regeringen tagit fasta på det här att människor har ett behov, rent ett fysiskt behov att gå, röra sig ute. Och nu är det ju, visserligen så är jag kritisk mot många saker. Jag tycker att det är ett ganska trubbigt instrument till många delar av det här förslaget. Men det finns ju ingenting som säger att man inte kan bara gå ute och motionera sig precis var eviga timme under hela dygnet. Och man kan ju vara ute och gå hela tiden. Och skulle det nu komma någon slags promenadpolis, så säger man ju lämpligen bara att jag var faktiskt hemma här emellan och nu är jag ute igen på en ny promenad. Det här är ju helt fånigt, det är ju ingenting sånt här, skulle det där tänkas hända heller. Men i synnerhet nu om vi ska gå in för någon slags stängning här, just när solen börjar lysa, det varmnar och folk känner att de behöver uteluft mer än någonsin, så är det oerhört viktigt att det inte liksom, man inte dyker ner på sådana här petitesser. Men butiksfrågan ser jag nog som en stor och mycket märkvärdig sak, för att de här små butikerna, där brukar det sällan nu för tiden finnas mycket människor överhuvudtaget. Så varför i fridens namn ska jag inte få gå och prova lite sommarkläder och köpa nya sommarskor och underkläder förresten, som man alldeles glömmer bort i sådana här sammansang. Det är inte någon lyx som man det där ska behöva undvara heller. Så att, jag tror att ni borde titta på det här lite grann på nytt, för att det är inte någon vits att börja det där, ta koll på alla de små butikerna.
Ja, nu håller de ju, jag menar, nu har det ju det här lagförslaget gått till riksdagen och närmast är det grundlagsutskottet som kommer att titta på det hela. Och vad vi nu har förstått så är oppositionspartierna i alla fall otroligt kritiska. Så det kan ju hända att det blir några förändringar där. Jag har svårt att liksom tänka mig vad det kommer att bli. Men jag håller lite med här med Gitta, att de här småbutikerna och att de tvingas hålla stängt, så tycker jag verkar lite konstigt. För att man kan ju också restriktera. Man säger att okej, högst 3 kunder per gång eller högst 1 kund per gång eller någonting liknande. Så att det kan ju inte vara så hemskt svårt. Det inte.
Tror ni att de här restriktionerna kommer att gå i kraft överhuvudtaget? Eller är det här en skrämsel?
Det beror väl på hur den här smittoutvecklingen är under de här närmaste tiderna. Innan den dagen då de då sen har tänkt sig att det ska träda.
Speciellt det att om de inte får det gjort nu, så att det kommer i kraft till påsken. Så då räcker det ju en tid att vi har ännu en möjlighet att se hur det fortsätter, den här utvecklingen. Det har ju varit liksom en sån här svagt positiv utveckling, att det har minskat. Och Mika Salminen, han var idag i Yle-radion, den här morgonprogrammet, och sa att det går lite neråt, men man kan inte liksom dra några egentliga slutsatser ännu av det här. Så att de är ju ganska försiktiga där nog. Så att där är det bara att vänta och se. Men jag måste nog säga att jag önskar att oppositionspartierna också skulle kunna vara lite mera, vad ska vi säga, de skulle kunna komma med lite mera konkreta positiva åtgärder istället för bara att kritisera det här. För att det liksom blir sådana här jopas-eipas-diskussion, och den är ganska olycklig ur allas synpunkt. Vi löser inte det där problemet med den här sortens diskussioner som vi har haft tyvärr.
Helsingin Sanomat anses vara välinformerad, och de säger att det är 12:e i 4:e tidigaste tidpunkten de kan träda i kraft. Så att det är ganska långt till det också, 2 veckor.
Jo, men
allt möjligt hinna hända.
Där kan man väl hoppas på att människor förstår liksom allvar i det här. Det kommer liksom, varje gång så har den här stackars Marin också försökt säga och vädja till människor att försök göra ert bästa, försök hålla emot, försök någonting. Och det måste man väl säga nu också, att om inte den här nya lagen träder i kraft, så måste man helt enkelt vädja till folk och säga att försök nu hålla ert förstånd och följa de här restriktionerna så gott det går. gå ut och gå och njuta av solen. Jag tycker att det kan man göra fast 8 timmar i dygnet om man har
behov. Du ska inte säga sådär, det där. Jag protesterar mot det här gående. Jag har sjukt i korsryggen. Jag kan inte gå. Jag har 2 konstleder i båda höfterna. Jag kan inte gå. Simhallen är den enda som jag kan utnyttja. Och jag säger återigen, 70-plussarna är redan vaccinerade en gång. Man borde kunna se en liten skillnad med övriga befolkningen. Framförallt tonåringarna som går omkring och bär och sprider det där.
Men skulle du kunna tänka dig, Klaus, då att man har ett coronapass så att säga, att få komma in i?
Absolut. Det skulle säkert hjälpa mycket. Och när man kan göra skillnad på restauranger här och där och hålla öppet Åland och vad jag nu sa här tidigare, så borde man kunna se skillnad på 70-plussare och äntligen få göra någonting om och tjo. Och jag säger, alla kan inte gå. Det blir ju allt svårare ju äldre man blir.
Nu, har vi ju påsken framför oss. Och där du är, Klaus, upp i Lappland nu, så finns det väl inte en stuga som inte fullbokad under påsken. Så det betyder ju att folk kommer att röra på sig trots att vi borde hålla oss stilla.
Ja, men där sa Mika Salminen också idag morse, så sa han det, han utgick ifrån det här att okej, folk har hyrt, det blir inget förbud. Men håll er till familjen och se till att ni inte umgås med andra människor. Så då kan man bra njuta också att vara i Lappland.
Det har ju förekommit fester också på i de där stugorna.
Ja, men just det som han säger, att håll er till familjen.
Ja, det är alldeles rätt. Tyvärr så finns här såna glada pojkgäng som, no, det är ju en enda familj fast de har olika efternamn. Så att, nu festas det ju också här.
Klaus,
kan man ju komma ifrån det. Men att, där ute är frisk luft och det finns möjlighet att hålla avstånd och andas och skidas. Jag skulle säga skidorna ränner så långa att man hålls minst 2 meter
ifrån.
Ja, du tänker då på dem som flattar. Jag fick just en rapport här från en person som hade varit uppe där i Lappland. Håller sig i stugan med enbart familjemedlemmar, eller medlem, hur det nu var. Men när människor sen försöker hålla avstånd i lifterna, och det är de stora lifterna breda, så blir andra fruktansvärt arga över att då en person inte vill ta en annan person eller 2 andra personer med sig i den här liften. Att liftpersonalen kanske fungerar alldeles bra, men sen det där som ska stå och vänta i 2 minuter är förfärligt lång väntan. Och kanske inte ens det. Så det är de som blir förbannade och det är det man kan vänta sig då sen till påsken, att det här ett gott påsklummer i liftköerna.
Nu gick det ju bra under sportlovet. Det blev ju inte så, fast folk var oroliga att det skulle sprida sig under sportlovet, och nu klarar vi oss ganska bra.
Men om man är försiktig så borde det ju kunna klaras av. Jag menar, allt beror ju på det, hur man själv beter sig och hur ens medmänniskor tar emot det. Så att, jag kan inte riktigt förstå det här gnället hela tiden, förlåt nu, jag menar, någon måste ju försöka reagera på ett vettigt sätt, och jag hoppas att de flesta människor reagerar på ett vettigt sätt.
Marianne, du tror för mycket på människornas eget omdöme.
Nej,
tyvärr.
Det gör
när
jag
du
inte.
Talar om vettigt, när du ser hur THL och STM såsar ihop de här med att räkna upp jobb och butiker och hela faderullan, och du säger att man borde bara kunna vara förnuftig och tänka själv. Jag är helt av samma åsikt som du. Men människorna är ju laglydiga i Finland, och så stirrar de på de där 20 olika ställen vart man får gå och inte får gå. Jag menar, jag anser att Marin och regeringen har en omöjlig uppgift när de säger att fundera själva och försök liksom sköta er själva. När THL och de här kämpar tydligen om någon slags det där välde och såsar ihop saker så in i Norden.
Det förstår jag inte, de här argumenten som du för mot THL, för att det är ju ändå en av regeringens myndigheter som borde vara på något sätt objektiv, vilket jag tror att de är, så att jag förstår mig inte riktigt på den här kritiken.
Kastar de inte ut en sån där framtidsvision att det skulle vara 11 000 smittade per dag plötsligt här i Finland? Inte ja, det var en prognos.
Scenario, så att säga.
Ja, just det.
Inte får man släppa ut sådant skit bland folk.
No, men om det var värsta scenariot, så varför får inte man säga det? Då får ju stå ju folk det också nog.
Det är ju rena skrämseltaktiken. Nu måste de ju ha något ansvar för sin egen sak.
Exakt.
Deras ansvar är ju att försöka hålla befolkningen frisk och skydda befolkningen mot smitta. Och om de inte informerar befolkningen om riskerna från A till Ö, så har de ju inte fyllt sin plikt.
Jo, precis. Och så räknar de upp var man får gå och inte får gå. Jobb, skola, mataffär, aptek, posten, banken, läkare, hälso- och socialvården.
Ja, jag vill också gå till blomsteraffären. Och jag måste säga att det är inte sagt att jag kommer att vara 100% laglydig ifall det nu inte lite lättar på det här.
En positiv sak i alla fall fick vi ju läsa om i tidningarna här, att i Barcelona i Spanien, där det har varit... Ja. Pandemin har gått ännu värre fram, så hade ju kunnat ordna en konsert med massor med folk som har testats negativt.
5 000.
Men vi får vänta, jag tror att vi får vänta 2 veckor för att dra slutsatser av det där, men det var ju ett ganska intressant försök i alla fall.
Jag menar det bara att det finns du pratade Klaus om att vi skulle ha olika pass för olika ställen och vaccinerade på att gå hit och sånt, så kanske vi småningom ser ljus i tunneln.
Ja, men då ska man vara vaccinerad 2 gånger också. Nu är ju de flesta vaccinerade 1 gång. Och där vill jag bara säga att Helsingfors är ju ganska bra och som blev så kritiserat till en början, men nu är över 70% av 70-plussarna vaccinerade. Det är nästan rekord i hela landet. Nå, inte riktigt rekord, men i alla fall hör till de bättre i landet, hela landet.
Vi får se hur det går. Tack ska ni ha för den här diskussionen, Marianne.
Och nästa gång kommer vi med något roligare.
Ja,
det hoppas vi.
Gitta Dahlberg, Klaus Brewer, mitt namn är Hasse Sundqvist. Ha en bra dag. Hej.
Ja, tack. Hej.